Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Så det går liksom inte att jobba sig bort från en depression genom att vara framgångsrik. Snarare så gör det att man blir ännu mer ensam, och att depressionen kan nog bli ännu större. Jag minns att jag körde hem från mitt jobb på rally-tv som det hette på 90-talet. Och då körde jag hem en kväll på motorvägen, och då kom depressionen typ vid Mörby centrum, och när jag var vid Lahäll så var den framme. Det var som att jag föll hela vägen.
Johan Rheborg är juristen som blev reklamfilmsregissör, som blev skådespelare, som blev ståuppkomiker. Men vid sidan av den huvudsakliga karriären har han också fotograferat, mer om det senare, och varit öppen med att han inte alltid mår toppen. Och det ska också avhandlas i detta 538 avsnittet av Värvet med Johan Rheborg. Är det okej att vi bara bränner igång?
Det tycker jag låter rimligt.
Nej, men jag är så himla glad. Du vet, jag har ju varit på dig i flera års tid.
Ja, och jag har alltid tänkt att jag precis varit där ju. Men det kanske var flera år sedan.
Ja, det var 10 år sedan. Drygt. 10 och ett halvt.
Jag tänkte att det var föregår. Nej, det är inte föregår. Men ja, är det 10 år sedan? Mm. Wow, okej. Okay.
Och jag tror ju, jag har ju sagt till dig också att, vilket var kanske dumt, men jag kände ju första gången att det var som ett misslyckande, alltså att jag inte var någon bra.
Aha.
I samtalet. Oj. Med dig. Men nu har jag lyssnat på den igen, Och det var inget fel på den intervjun.
Nej, jag har gjort dåliga intervjuer och de brukar jag känna av själv.
Ja.
att det var dåligt. Så det gjorde jag inte med dig alltså, utan, men rent generellt.
Nej, men att det skär sig lite, va? Eller?
Jo. Jag fick en fråga på en presskonferens här inför Kenny Starfighter. Som var märklig så här. Jag har inte sett den här första tv-serien. Men tycker du, med tanke på hur klimatet ser ut idag, skulle den fungera den idag? Så vad menar du? Vadå, efter MeToo och så? Ja, men hur ska jag kunna svara på det? Du har ju inte ens sett serien.
Mm.
Så då skar det sig lite. Jag tyckte det är så korkat att ställa en fråga som ska då kritisera någonting som man själv inte har sett. Utan man har en fantasi om hur den är. Så då skar jag sig lite grann. Men det var mer för att jag tyckte att det var lite slarvigt inte åtminstone se ett avsnitt. Om man nu skulle ställa en sån fråga.
Ja, det kan man ju tycka.
Det kan man tycka är rimligt, ja.
Så att jag har liksom i flera års tid projicerat upp en bild av den här, alltså det här Johan Rheborg i Värvet var mitt stora misslyckande.
Och
sen så som sagt, det var ingen fel.
Ja, okej.
Det enda var möjligen att du hade lite integritet.
Ja, jo, men det har jag ju. Mm. Alltså, och den är svår att ta sig igenom, det kan vara. För jag kan vara väldigt reserverad tills jag känner ett fullt förtroende. Då brukar jag ju släppa.
Mm.
Men det har nog att göra med att man har åkt på däng några gånger. När jag har öppnat upp för mycket för någon som inte kan vårda det.
Mm.
Så då blir man ju stängd. Eller jag blir i alla fall.
Mm. Men redan då fanns det grejer som fick dig att börja ticka, märkte jag. Det var bara liksom prata lite ISO typ. ISO-tal. Så
lossnar jag lite.
Så tinar det upp lite.
Ja, men jag kan vara så ibland. Jag vet inte. Det är nog inte bara du som har känt så.
Men det jag vill åt är, för att det inte ska bli så liksom centrerat kring mig, är just det här att jag har tänkt på det här som mitt stora misslyckande. Det var tydligen inte det, visar sig sen i efterhand. Men har du liknande jobb som känns traumatiska för dig, men som i själva verket, ja, men det blev rätt okej?
Ja, men det har jag haft. Men det hänger mer ihop med den ambitionen liksom, som man har haft, möter verkligheten, vad det blev, så har jag vid några tillfällen känt så här att jag är tvungen att justera in mig att jag vet när vi gjorde Percy tårar, så det är ju jättelänge sedan, men det var i alla fall starkt minne av liksom, jag led varje gång det sändes, jag tyckte att det var ett katastrofalt misslyckande, och sen så, om det var flera år senare, så tittade jag på några avsnitt och så tänkte jag, men gud, det här var ganska kul. Det är en rolig sketchserie.
Mm.
Men jag tror att det hängde ihop med att då hade jag hade liksom ambition att göra något helt annat egentligen, men som jag egentligen inte gjorde.
Mm. Nu handlar det om familjen Andersson här. En helt vanlig svensk familj som kommer från Mellansverige. Ursäkta mig här. Kan du garantera att svenska folket här och titta, det här barnet, det är mitt barn det. Kan du säga det?
Ja.
Är det så att det är du som har penetrerat mamma Rune här och det är det som har genererat lilla Anskar som ligger och sover i dina vagnar? Är det så?
Ja.
För du vet jag tycker om ditt jävla skitbarn, vet du det?
Men det minns jag som oerhört plågsamt, faktiskt. Och jag har flera exempel. Det är inte så. En del saker är bra och det är ungefär som man kör en stand-up och så har man någon man känner och så tänker man, fan, det där var ingen bra gig jag gjorde idag. Det var liksom dåligt. För det är ju så med stand-up att det kan ju vara fantastiskt och så kan det vara halvkul av olika anledningar. Och så kommer vi in, åh fan vad roligt, tycker du? För det var ingen bra gig, säger jag. Och då blir de alltid besvikna. Vadå? Det var jätteroligt.
Mm.
Ja, men jag är mycket bättre. Vi ville komma in för att säga att vi tyckte det var fantastiskt.
Ja.
Och det är en bra grej att komma ihåg. Att man kanske inte heller ska prata om det. För man förstör upplevelsen för den som har tittat och tyckte att det är bra.
Mm.
Om man säger, det här anser jag var skit.
Mm.
Om du tänker på någon film eller tv-serie som du gillar jättemycket och så hör du upphovsmannen säga, det här är ett av mina sämsta. Då blir det lite så här, fan, attack mot mig. Jag tycker att det här är genialt.
Ja, visst.
Har jag dålig smak? Mm. Så.
Men sen tänker jag mig också att just det ditt skrå som är i 90 fall av 100 om man kollar på ditt CV så är det ju, har du haft en regissör, du har haft liksom en manusförfattare, alltså du har haft producenter som kanske har velat någonstans. Så att även om du gick in i rollen i syfte att göra det bästa du någonsin har gjort, så är det så jävla mycket annat som du inte kan påverka.
Ja, men så är det. Jo, jag kan påverka lite för jag kan ryta ifrån, men...
Sällan är klippning och sånt, antar jag.
Nej. Ja, jag kan ju komma med något förslag. Om regissören är öppen och testar så, och tycker att det är kul, så det har väl hänt. Men jag försöker också låta folk ha sitt jobb i fred. Det är ju jävligt jobbigt med någon som ska lägga sig i hela tiden. Det blir väl jobbigt om man upplever att oj, här är en person som är tondöv för humor till exempel, om det ska vara roligt. Mm. För det kan jag se att de klipper, de kan inte förstå till humor. De klipper kanske in mycket närbilder i en humorsekvens när det ska vara två bild. Det är alltid roligare i två bild om man ser båda skådespelarna och man ser tajmingen mellan.
Fan,
det blir alltid roligare än om du klipper upp det med närbilder.
Aldrig tänkt på.
Ja då. Och det är därför också såna här klassiska hela och halvan så här, alltid det är ju liksom helbilder och så snubblar de runt och det är ju väldigt mycket timing. Den klassiska liksom plank snurra med plankan och ducka. Alltså det är ju koreografi och det är ju fortfarande så när man gör komedi att det är lite koreografiskt. Mm. Det försvinner oerhört mycket när man klipper upp det. Och så skapar man någonting som är, om man inte är jättebra klippare, så gärna lite luftigare. Jag tror även i Solsidan så det är ofta två bilder där.
Mm.
Man ser minst två skådespelare i bild.
Men vet du alltid... Så kanske en konstig fråga, men känner du tagningen liksom att så här, ja men det, här satt den och blir det alltid den tagningen som du trodde?
Nej, det vet jag inte. Ja, men jag kan känna ibland att där kom jag åt något, men också väldigt ofta har jag känt, har jag inte riktigt sett. Jag kommer ihåg när jag gjorde en komikers uppväxt, så gjorde jag en tagning, jag tror jag stod på en scen och skulle gå backstage. Och så var jag liksom uppfylld av att stå på scenen och så går jag av scenen till inspicienten och så börjar jag noja, tror jag. Och så när jag har tagit en tagning så, men vänta, nu kom jag på en idé. Ja, men jag tänker att jag står på scenen och är high och sen när jag går så ser man liksom i ansiktet hur jag gradvis faller under promenaden. Sen när jag kommer fram till henne så är hon, så är jag helt tom. Men det var ju precis det du gjorde. Då hade jag omedvetet precis spelat det, men trodde att jag kom på en idé efteråt.
Okej. Okay.
Så, och det hänger väl ihop med att när man är som bäst framför kameran eller på en scen, då håller man inte på och tänker på vad jag gör så mycket.
Mm.
Man kan ha lite sådär, givetvis. Men oftast försöker man kanske förlora sig mer i scenen. Och då uppstår sådana här märkligheter som att man, har jag redan gjort det? Ja, titta på tagningen. Så, ja, just det, fan, det gör jag ju. Ja, då så, då har vi det.
Fan vad intressant.
Ja, det är faktiskt hur hjärnan spelar spratt med en liksom.
Ja. Ja, precis. Men nu, annars så tänker jag just så här, eller jag vet inte, det här kanske också är en projektion, men jag funderade, alltså nu när jag har researchat dig och vältrat mig i alla intervjuer jag har hittat och så vidare, så tänker jag att du slår mig som en onostalgisk person.
Jag var kanske väldigt nostalgisk förr, men nu är jag inte det.
Nej.
Jag vill inte vara en sån. Jag vill vara en person som ser framåt. Jag inbillar mig att nostalgi och upprepandets konst liksom dämpar kreativiteten. Man är bäst kreativ om man är lite nervös och på hal is och inte riktigt vet vad man ska göra. Och då är jag oftast väldigt rädd, men samtidigt så får det mig att liksom vässa mina instrument lite. Så, och jag tycker också att det är kul att lära mig nytt och göra nya saker. Och det är det som jag finner roligast, har jag märkt.
Mm.
Jag kan vara nostalgisk över personer jag har jobbat med som jag känner att jag vill jobba med igen. Men det är ju så, det är en liten bransch. Så att det som från början var, nu det här gänget är över. Men så tänkte man, gänget finns kvar och vi kommer träffas i andra sammanhang. Det blir aldrig likadant som det var, men det blir någonting nytt. Ja, Nej, jag är inte så nostalgisk.
Fan, missad följdfråga på det vi pratade om förut, men just det här med liksom vilka tagningar som blir bäst och att släppa kontrollen till någon annan. Jag menar, du har, alltså ditt kontrollbehov är ju liksom, folk har sagt att du har ett väldigt stort kontrollbehov.
Mm. Ja, men det kan uppfattas så, men det är snarare så, för jag kontrollerar inte människor, eller jag talar inte om för dem vad de ska göra. Jag står inte i redigeringen och skriker och ska klippa. Däremot så kan jag väl, när jag märker att det slarvas, så kan jag bli hård. Ja, och det är ingen, ja, det är väl lite kontroll. Men det har att göra med att, det är väl att jag är till viss del en kontrollperson, men det har också att göra med att jag kommer en gång längre fram då stå till svars för det här. Så personen som kanske kan gömma sig när det är premiär, det kan inte jag göra, utan jag måste då slåss för det. Och då kan jag tycka att då är det legitimt att säga vad man tycker.
Mm.
Men det, ja, om det är någon person som driver något hårt som jag inte begriper eller så, så det är inte så att jag liksom, då försöker jag förstå.
Mm.
Så ja, jag kan uppleva som en kontrollperson, men det låter extremt negativt och jag kan inte riktigt se mig som en sån, för de som jag märker jobbar hårt och lägger ner sin själ och ger mig förtroende, de brukar jag inte, då kan de få mig att göra vad som helst nästan.
Mm. Men du, jag menar, nu har ju du varit med ett rätt jävla bra tag. Tycker du, går det att säga någonting om hur klimatet har förändrats under alla de här åren? För jag menar, du är ju med i stora produktioner fortfarande, men jag antar också att det är mer pengar idag än det var förr. Alltså, är det mer på spel? Är folk mer nervösa? Alltså,
Det är ju stor skillnad mot när jag började. Jag tror liksom inte SVT läste våra manus faktiskt.
Nej.
De bara, kör. Och så är det ju inte idag. Nu är det en fantastisk tv-marknad. Det är så jäkla mycket kanaler att sända saker på och göra grejer för. Det som det leder till liksom, ett, det är svårt att göra sig hörd. Du kan göra en ganska bra produktion som bara ingen ser, för att det är ingen som hittar den. Om man sitter ute, nu kollar jag på den här serien och inne i den världen, och att det krävs något alldeles extra för att det ska liksom stå ut. Och sen är det ju en fruktansvärt hög hastighet nu, som det inte var förr i tiden, på gamla DDR i Sveriges tiden. Då kunde man ju sitta och peta ett manus länge. Men så är det ju inte nu, utan nu går det fort. Och saker och ting greenlightas innan det är ens nästan läsbart, bara på en idé. Så det är en fara att det går lite för fort.
Mm.
Och sen är det så dyrt att göra, så att ibland, jag har varit med om att det står folk på så här, sätt ska hjälpa mig på med kläder och allt möjligt. Så bara, hur brukar du göra? Jag har aldrig varit på ett sätt förut. Det är någon som har plockat in. Har de hittat dig på gatan eller? Nej, det var någon som har liksom inte jobbat med film alls. Som står och gör en A-funktion nästan. Inte riktigt en A-funktion, men nej, A är det inte, men en B. Alltså hon, i det här fallet var det en kostymör, tror jag. Som hoppade in och inte var, den ordinarie var sjuk, tror jag. Och som inte hade varit på ett sätt innan. Och då var det så här, jag kan nog klä mig själv. För då blir jag orolig. Ja, vänta nu, det är jätteviktigt att jag ser ut precis som jag ska göra. Det är inte bara för klaffen, utan också för mig själv. Jag vill liksom inte gå runt och säga, du är halvklädd. För jag kan inte hålla på att tänka på det när jag ska spela.
Nej, just det.
Så det är lite så är det. Att det, och det får man vara nog lite vaksam på. Eller jag är det i alla fall.
Mm.
Att det inte blir för snabbt.
Men när du säger att man kan göra högkvalitativa grejer som liksom lite går folk förbi, skulle Partisan kunna vara ett sånt projekt eller?
Ja, det vet jag inte. Den är väl lite smalare, skulle jag vilja säga. Jag kanske inte Partisan är. Mitt minne av Partisan är bara positivt. Det var liksom en. Det var också en typ av roll jag inte hade gjort. Det innehöll. Ja, en scen, jag undrar om den var bortklippt kanske, när jag visade, som var fruktansvärt att göra. Som jag tror de klippte in när de sålde den utomlands. Sen var bland det svåraste jag gjort.
Berätta.
Ja, jag skulle gå in i källare och spöa somalier mot betalning.
Mm.
Det var liksom så här, det gick knappt att spela in det. Och jag vet att castingen av de där. Och då var jag väldigt nervös. Då var jag ju lite kontrollperson. För det var någon på väg in som inte riktigt begrep. Och då sa jag, det går inte. Jag kan inte stå och liksom spela in det här. Och någon inte 100% förstår kontexten i det här.
Mm.
Det var svårt. Mm. Det var, jag tror jag var helt utmattad efteråt. Men i övrigt var det var liksom en det var roligt att träffa Fares. Fares som jag liksom inte har träffat förut. Och jobba med honom. Och Amir.
Mm.
Och inspelningen var otroligt skön ute på Ekerö. Och sen tyckte jag att den blev liksom otroligt mycket bättre än jag trodde faktiskt. Den blev liksom jävligt spännande. Och,
jättefin. Och originell historia.
Ja, originell. Mm. Och så tänkte jag, vad smart ni är som använder Ekerö. Varför har ingen gjort det förut? Det, och med långa linser och så här. Den blev ju väldigt speciell visuell.
Mm.
Ja, men den har väl fått lite... Den har ju också visats utomlands. Så nu har jag ju märkt att grejer jag gör... Ja, men som partisan. Jag undrar inte den... den har ju ändå sålt. Och den vann något tv-pris i Cannes och såldes. Så helt plötsligt visas det utomlands. Så det, allting behöver inte slå här hemma.
Mm.
Men jag såg någon, det på Twitter, om det var igår, att Gerson visas på, i England nu.
Okej.
Okay. Och liksom, det började studsa upp en massa såna här tweets från England. Och så tänkte jag, vad roligt att det visas där. Så... Och det är jag ovan vid. Jag har gjort mycket grejer som bara funkar i Sverige.
Mm. Vad tyckte England då?
Ja, men det var ganska bra. Det var bättre respons i England på de tweets jag läste. Och det var en bra recension i Sunday Times. Så det var så här, jaha.
Fan vad kul.
Fan vad roligt.
Grattis.
Ja, så tänkte jag att det var kul att det visas någonstans där de inte vet vem jag är eller någonting. Så de är liksom ett blankt kort lite gärna. Det var ett Toronto filmfestival med komikers uppväxt. Det var samma sak där. Det var väldigt roligt att se och höra reaktionerna. Och sen prata med folk efteråt som hade sett filmen. För man hade ingen aning om. De visste inte att jag var komiker.
Mm.
Så jag sa, nej men jag är komiker. Så bara, va? Mm. Är du komiker? Har du kört komedi? Så.
Mm.
Det är helt omvänt mot hur det är här. Där alla säger, kan du spela?
Mm.
För du är väl komiker? Så det var liksom upp och nervända världen. Men, det var roligt.
Ja, märks det där då hos ditt management?
Hur då?
Alltså, hör de av sig? Från andra marknader, så att säga?
Nej, men det gör de väl inte. Det är inte så att det helt plötsligt börjar ringa. Det är inte den typen av... Jag har ju liksom inte fått en Oscar, herregud. Jag har visats på någon filmfestival. Nej, det kan jag inte säga att det är. Jag har gjort en roll i Danmark.
Jag
har fått en kastare i Köpenhamn som gillar mig. Det är jag mycket glad för. Hon ringer och jag springer ner dit. Och jag är alltid så på gott humör när jag kommer in där. För jag gillar Köpenhamn. Och så kommer man in liksom i deras bohemkvarter. Och så bara, det är vingliga trappor. Och så helt plötsligt blir jag på väldigt gott humör. Och det gynnar mig när jag ska då göra en provfilmning.
Mm.
Så jag går bara in med en virvelvind.
Och vad härligt.
Ja. Mm.
Du, vad upptar din energi så här hösten 2022?
Men jag ska ju spela en man som heter Ove igen. Ska göra några föreställningar.
Den ska ut på vägarna?
Den ska ut på turné. Jag vill gärna spela den lite på turné. Och så kanske jag spelar den utomlands som jag får till det.
Ja, vad kul.
Och sen har jag ju min podd. Jag har också podd som heter Hej.
Ja, just det.
Med Emma Bucht och Helena Bergström.
Jag fick för mig att ni bara gjorde ett sommarinhopp, men den är här först.
Nej, men vi började, vi lade ner. Vi hade ju inte då, hänga upp på det, men vi kunde liksom, vi fattade inte hur podd funkar. Vi bara startade podd när det var pandemi, för vi hade inte att göra.
Mm.
Och sen så bröt vi det när det var mycket att göra igen, men och så saknar det. Liksom, vi träffas och pratar. Så jag saknade det. Så vi drog, det gjorde de andra också. Så vi drog igång igen. Och då sa vi nog att vi skulle göra typ lika många avsnitt igen. Men nu har vi nog gjort fler. Och tänker fortsätta, tror jag.
Mm.
Men vi får se. Och sen... ja, så har jag ju... Kenny Starfighter kommer tillbaka.
Just det.
Och där är jag med också. Även om jag delar uppgiften med Penny Starfighter. Mm. som vi för in lite nytt blod i det där. Jag tycker det är kul att liksom få in en ny generation i Kenny Starfighter-världen. Mm.
Hur inblandad har du varit i det projektet? Ja, förutom att du då uppenbarligen spelar...
Nej, men det kallar gått runt på att vi gör mer Kenny. Jag sa, absolut, det är askul. Ja. Och sen så bara, nu är det, jag har fått green light.
Okej.
Okay. Va? Så, när då? Vad då? Jag visste han har dragit idéerna i och för sig, men det har varit så många idéer genom åren. Så jag har varit lite så här, oj. Nej, ja, men du har ju sagt, ja, visst, jag är med. Så, ja, det var väldigt speciellt att dra på sig de här kläderna. Det var ju liksom 96 vi gjorde första serien. Mm. Det är länge sedan.
Mm, får man säga.
Men den karaktären finns ju kvar, märkligt. Mm. Det var bara att dra på sig kläderna så var jag tillbaka.
Du, vem är du och vad fan gör du här?
Jag är Kenny Starfighter. Bully, bully.
Vad fan är det där? En hårtork.
Det här, det är en Herminator faktiskt.
Nej, det är en hårtork. Heatman.
Nej, fan vad bra.
Har det varit roligt?
Ja, det är kul. Och jag är med lagom mycket. Jag tror att om jag hade varit liksom med alla dagar, så inte säga att jag inte är med för det. Men jag delar det liksom och det är nytt. Folk fick förnya lite. Men... Och det var jag väldigt bekväm med. Att jag tar ett kliv tillbaka. Inte att jag ska kanske... bära en serie efter 30 år igen, det tänker jag är svårt. För jag är en helt annan person idag. Mm. Så det här tycker jag var kul. Det var lagom och det var väldigt roligt att filma. Jag hade några fantastiska scener med Per Svensson som jag tycker är väldigt roligt. Ja, det är skitroligt. Ja, men det är väldigt, väldigt, väldigt kul att göra där. Mm. Det är fantasifyllt, barnsligt och roligt. Och... fränt samtidigt.
Och det spelades in någon gång förra året antar jag?
Ja, det var förra hösten, typ vintern, hösten, vintern.
Men du, om man lägger lite pussel kring dig, jag är ingen detektiv, det var inte jättesvårt, men du har ju plåtat en del i Vilnius. Då tänker jag mig att du har varit där och filmat 2020. Vad var det?
Max Anger.
Ah, okay.
Heter den, via Play-serier. Mm.
Som också kom och gick lite.
Ja, det gjorde den. Mm. Men som också rullar på utomlands. Alla okay. Andra serierna visas utomlands. Det är roligt när jag är i Spanien ibland så kan jag slå på. Så hör jag mig själv på spanska. Men det är alltid roligt att åka utomlands och filma. För det blir något helt annat. Vi hade problem med ohyra på inspelnings i studion. Det var ju liksom en studio som låg ute på Vischan. Allt annat än premium, om jag säger så. Mm. Så det var, ibland fick vi bryta för att det var typ mal som flög i bild. Då kom de in med stora gasanordningar och besprutade in i studion.
Åh jävlar, det låter ju supernyttigt för skådespelare och personer.
Ja, nej, vi fick gå ut en stund och sen var vi inne och köra igen. Men då var det ingen flygfän som var kvar. Nej, men det var roligt. Och det var ju så märklig tid, för det var ju under hård lockdown. Det var ju meningen att jag skulle stanna på mitt hotellrum. Mm.
Men det gjorde du ju inte.
Nej, det gick inte. Utan då var det så att jag rörde mig på hotellet. Jag blev galen. Det var ju ganska under lång period, för det var strödagar. Så det var ju... Och så gick det inte att åka hem, för det var en enorm resa att flyga hem. Så man fick ju vara kvar.
Med alla tester och... Ja.
Ja, så jag tog i bondpermis och tog en sån där elskoter och drog iväg, satt på med munskydd. Det är ingen som ser att jag är svensk. Jag tror det var böter, så 50 000 spänn om man var ute och gick. Men jag drog iväg och plåtade lite och gick runt i Vilnius, som var jättekul att gå runt och titta på. Mm. När jag kom tillbaka så var hela hotellet belägrat med polis med k-pistar. Och för en kort stund tänkte jag, handlade det om mig? Och min bondpermis. Men då var det hon, den vitryska exilpresidentens fru, som jag nu inte kommer ihåg vad hon heter. Hon var ju hetluften då, och nu har det lite tystare om henne. För hennes man som var utmanade vitryska presidenten, ja, han var ju fängslad och hon drog till exil. Så hon bor i Vilnius och hade presskonferens på vårat hotell. Så det var därför.
Ah, okay.
Så hon är högvilt för... den ryska säkerhetstjänsten. Så det var ju, det handlade om henne och inte om mig och min bondpermis.
Det var väl fel och väl.
Men det är också så här, det säger en del om hur skådespelare fungerar.
Men det var kul också, det här kan vi kanske inte använda till någonting, men det var så roligt att du hade tagit bilder av den där sorgliga idrottshallen som liksom står där som något jävla jättemonument bara.
Ja, just det.
Som är övergiven.
De kan inte göra någonting där, för det är en kyrkogård. Det är alltså det är en begravningsplats för en judisk begravningsplats. Då. Så det är...
Okej.
Okay. De kan inte ta bort den, de kan inte göra något så den står där. Mm. Men den var som en magnet. Det gick liksom inte att inte fotografera den.
Nej.
Det är någonting med bedagade, förfallnade saker som vittnar om någonting grandiost och enormt, men som är helt liksom... Ja, för jag gick förbi den varje dag jag gick in till stan då. När det lättade sen lite grann restriktioner och man kunde gå och röra sig, så gick jag in. Då gick allt förbi den där och jag fotograferade den varenda gång.
Ja, nej, den var verkligen magnetisk. Otrolig. Men du, då ska vi se. Så i höst då är du aktuell med Kenny Starfighter.
Ja, och spela en man som heter Ove. Det kommer ju att ta krafter, så det är min höst. Mm. Det är mycket, mycket äldre grejer, men inte så mycket nytt.
Apropå det här med nostalgi.
Ja, precis. Mm. Men jag gör inte av nostalgiska skäl. Men Ove tycker jag nog är, en man som heter Ove är nog den bästa teatergrej jag har gjort. Så den är jag väldigt stolt över. Och så vill jag ju göra en turné när vi spelade den förra gången, men det liksom blev aldrig av. Och så tänker jag att den historien passar i den tid vi lever i nu. De kanske passar bättre idag än vad de gjorde när vi spelade den. För det är så jäkla mörkt. Jag orkar inte läsa nyheterna längre. För man blir ju deprimerad. Så man behöver en historia om värme och kärlek. Och jag tänker att den är relevantare än någonsin just nu. Mm. Så det är en anledning faktiskt. Varför ska jag skriva någonting nytt eller komma på något nytt som... kanske inte blir bra. När jag har en grej som jag skulle kunna spela, tänkte jag, i våras. Mm. Och så beslutade jag mig för det.
Men är den din att göra vad du vill med den föreställningen? Eller hur funkar det liksom?
Nej, men jag gör inte... Alltså, den är ju som den är. Ändrar ju inte föreställningen.
Nej, jag förstår.
Nej, har ju sökt tillstånd. För nu är det väl typ Tom Hanks som äger typ alla rättigheter. Inte för Sverige kanske.
Okay.
Och spela teater här, men i övrigt så det ska ju göras en Hollywoodfilm ju. Då har de ju köpt allt, alla rättigheter, så jag kan inte göra så mycket med den, men Backman har sett till att jag kan fortsätta spela här.
Ja, fint.
Ja, han är toppen.
Gulligt av honom. Men du, spelar mottagandet roll för dig? Alltså, Morgonen Tobias till exempel är ju ett av de projekt som fått blandad kritik.
Ja, det är klart det spelar roll. Man gör ju det man gör för publik, inte för sig själv. Så Morgan Tobias är ju det är en fantastisk projekt, för det uppstod som sketcher i ett tv-program som heter Svensk Humor som var inte så bra, to say the least. Och jag och Robert fick frågan om att vara med där, och så bara tänkte vi, ja, men då får vi göra liksom något som vi verkligen vill, som vi tycker är roligt. Och så gjorde vi de sketcherna där och sen fick de liksom ett eget liv och blev lite virala. Så vi gjorde då, vi skulle göra en julkalender tänkte vi, 24 avsnitt. Och så var vi på väg att göra det, men så blev det liksom 16 avsnitt. Och tänkte okej, det är roligt, ska vi göra en så här stympad julkalender? Men så övergav vi julkalender och så blev det 16 tror jag episoder. Och den blev väldigt, väldigt uppskattad. Det blev helt hysteriskt och så fick vi någon så här kristall för årets tv-program. Jag fick jättemycket så här, den slog i taket. Så då föddes ju idén om att göra en film. Och det var, vi hade screening på den serien i en biograf, och då hade de klippt ihop alla avsnitt. Så vi satt där i 2 timmar och såg hela den. Folk var helt urdrivna. Och jag tittade på det och sa, fan, ska vi inte göra en film som är helt outhärdlig? Som är bara komprimera detta. Svensk humor är alltid så jävla utslätad och det ska vara så trevligt och lite putslustigt. Kan inte göra något riktigt liksom, med mycket syra i. Något som fräter ordentligt. Så då tänkte vi gör en långfilm. Och så började vi skapa den där. Och Om jag, så här, efteråt kan man säga att vissa av de här grejerna vi gjorde kunde man ju ha tagit bort. För det blev liksom inte roligare för att det var mer avancerat. Det är en svår avvägning det där med effekter. Vissa effekter kan bli fantastiska, som när morgon badar spa och vi bränner ett gigantiskt akvarium i ett vardagsrum. Där funkar det bra. Mindre bra att göra en räls i taket som gjorde filmen, där jag hänger och åker runt i huset. För den där rälsen var ju jättesvår att bygga, och den skulle dessutom braka ihop.
Nu skulle tjejerna på posten se mig när jag bara flyger fram som en sagofe i rummet.
Och där tyckte jag kanske att det där hade man kunnat göra lite enklare och fått det ännu roligare. Men det är alltid så att man till slut går lite för långt. Så det kan jag tycka att vi gjorde. Men i övrigt så tycker jag att den blev lite som jag ville. Och så fick vi då ett minst sagt bäst mottagande. Mm. Och då blev jag jätteledsen. Såklart, det blir man ju. Jag vill alltid vara älskad av alla. Men någonstans så kunde jag också förstå, kanske inte just samma veva som den här premiär, men att det är inte för alla. Och att när jag säger att jag tycker att svensk humor är utslätad, larvig, så finns det en anledning. Det uppskattas också. Tar man bort det och gör bara svarta och liksom, så blir det för alla kanske. Men, och jag tror det var ganska hårda ord, så jag var ju ledsen där ett tag. Men då tänkte jag, kommer ihåg, att jag tänkte så här, okej, om jag fick göra om det här, skulle jag göra det på en annorlunda sätt? Skulle jag? Och då tänkte jag, nej, det skulle jag faktiskt inte. Mm. Det här var ju meningen. Att göra det vi gjorde, det var det som vi ville. Sen om det inte uppskattas, då får man nästan bara ta det. Och det var en liten tröst. För hade jag tänkt då, ja, då skulle vi inte gjort det och kanske inte gjort den alls eller så. Då hade jag ju haft anledning av ångest, tycker jag. Men inte om jag känner att, nej, men om du siktar på att göra en sån här grej och genomför det och får det som du vill, så får jag också bara stå i stormen.
Jo, fast du är ju en känslig person.
Men jag säger inte att det var lätt. Nej. Men det är ju en tröst, för om man gör en sak och väldigt tidigt i min karriär när jag siktade på att göra saker, så ibland blev det inte, utan det blev något annat. Och det var väldigt frustrerande. Det var framförallt när jag gjorde reklamfilm kanske, men det var ju då jag egentligen hade min filmskola. Så kanske jag hade en idé och sen när jag filmade så bara, varför blir det inte som jag vill? Så jag har jobbat på det, att liksom, målet är att det ska uppskattas, men målet är också att det ska bli som visionen. Det man har föreställt sig att det ska bli. Och ingenting annat. Det är ett sätt att lära sig att skriva ett manus som sen också när det filmas blir det man har sagt. Och inte något annat, för att man liksom inte riktigt kunde skriva det man ville. Så på det sättet var ju Morgan Tobias en perfekt, liksom, perfekt resultat. För det blev det vi ville. Men jag var inte riktigt förberedd på att inte... Varför älskar inte alla det här? Mm. Nu i efterhand kan jag tycka att det är tufft. Man ska ha några sådana där under västen. Som inte är så medhårs. Nu gör vi några sketcher till. Och det kan väl hända att de också blir avskydda. Men då får de väl göra det. Någon gång måste jag göra något för mig själv också.
Men har du fått tjockare hud, tänker du?
Ja, det får jag ju efter ett tag. Det är liksom svårt att värja sig. Det fanns en period när vi gjorde Killing när vi var tajtade, liksom. Vi får aldrig misslyckas. Och det var outhärdligt att jobba så. Att inte tillåta sig själv att göra, jag kan inte säga fiasko, för filmen blev ju som vi ville och vi hade ju över 200 000 tittare, vilket det är liksom. Den spelade ju in sina pengar. Det var ingen som förlorade pengar på filmen i alla fall. Det är en tröst. Men då var det var så, liksom, så fort vi inte gör en hit så lägger vi av. Och det var ingen kul att leva under. Det gick inte att satsa. Jag kunde inte sluta med reklam, för jag kände att det här kan upphöra imorgon. Och nu när jag har jobbat i över 30 år så är det klart att vissa grejer blir jättebra och vissa blir mindre bra. Och det är ju aldrig kul när det inte tas emot väl, men vad ska man göra? Det går inte att inte ha toppar och dalar om man jobbar länge. Mm. Det är inte roligt. Har jag blivit mer hård? Jag brinner oftast för allt jag gör, så det känns ju varje gång. Men jag har ju varit där förr.
Mm.
Och så får man tänka att de grejerna som smäller till, de får man vara tacksam över. För det är svårt att göra en hit.
Mm.
Men jag har ju varit med i flera och det får man vara oerhört tacksam för, över.
Ja, det har ju verkligen varit. Men det kanske angränsar en grej som jag är nyfiken på nästan för egen skull. Men jag menar, du har ju varit väldigt öppen med, eller väldigt öppen, men du har varit i perioder öppen med liksom att du mår piss.
Ja.
Ja. Fattar du nu vid 59 års ålder vad det kommer sig av?
Ja, det vet jag ju. Alltså, det är ju en depression. Det är ju ingenting man bara vet var det kommer ifrån och så är det löst. Utan den finns ju där.
Okej.
Och den kan ju utlösas av... Den är ju helt frikopplad från mitt arbete. Det är så kortvarigt kan man ju bli deppig över liksom, om man skrivs ner. Men det är ju ändå en ganska kort period.
Mm.
En depression är ju någonting helt annat. Och den kan ju triggas under liksom, snarare av att man har en high. Att det går bra och att det är kul. Då kan jag hamna i depression för att det är så flyktigt.
Okej.
Okay. Jag vet inte. Och sen, det finns ju också mycket i det privata som har med det här att göra. Och som inte liksom angår någon annan än mig. Så att, eller mina närmsta.
Mm.
Men jag skulle säga att en depression är ju inte liksom kopplad till huruvida det går bra eller dåligt. Det är bara att titta på de som har depression som är väldigt framgångsrika. Okay, man kan ju undra sig, varför deppar du? Jag brukar alltid tänka på George Michael. Han var som störst, tror jag. Så stod han och visade kuken för en polis i Central Park. Och mådde piss. Och tänkte man, så, varför då? Du har bara hitlåtar och hur mycket pengar som helst. Det har inte med det att göra.
Nej, just. Mm.
Så det går liksom inte att jobba sig bort från en depression genom att vara framgångsrik. Snarare så gör det att man blir ännu mer ensam. Och att depressionen kan nog bli ännu större.
Mm. Men ser du någon tendens? Kommer de mer sällan med stigande ålder, eller?
Nej, jag vet inte. Det är väl så att jag kunde ha, jag minns ju att jag hade det förr i tiden. Nu för tiden är man ju mer liksom lyhörd för det där och kan liksom söka hjälp och få hjälp. Men jag upplever att så har det inte varit alls tidigare. Jag minns att jag körde hem från mitt jobb på rally-tv som det hette. Det var i Strix Television på 90-talet. Och då körde jag hem en kväll på motorvägen och då kom depressionen typ vid Mörby centrum. Och när jag var vid Lahäll så var den framme. Det var som att jag föll hela vägen.
Mm.
Så bara, fuck, nu är jag depression. Så var jag deppig. Men jag minns inte att jag gjorde någonting åt det. Det finns ju hjälp att ta. Det finns mediciner man kan ta. Så det hjälper ju.
Och det har du testat?
Ja.
Mm. Jag tänkte bara på det här med att vi pratade tidigare om din integritet. Liksom. Finns det en tydlig... Finns det en tydlig gränsdragning?
Ja, det gör det väl. Ja, det gör det kanske. Hur menar du förresten?
Var sätter du gränsen?
Ja, men alltså... Det är olika i olika sammanhang.
Mm.
Jag kommer ihåg att det var ett fall så var när vi gjorde Orka. Som en långfilm som Josefin Bornebusch gjorde. Så det var under pandemin, så man fick ju då inte träffa någon annan, utan man fick en dag var och spela in alla sina scener på. Och då var det så här, ja men vi, och sen del är vi hemma hos dem. Så kan vi vara hemma hos dig? Så tänkte jag, ja absolut. Och sen fick jag fullständigt panik, att jag gick runt hela tiden så här. Det måste vara, typ ni måste dra till familjen så här. Vi måste liksom, och känna, nej men det här går inte. Här, det är en gräns, det här är mitt privatliv. Jag kan inte visa mitt hem, så då sa jag det, ja men det går inte. Det enda jag tänkt på just nu, det är hur... Jag måste städa. Mm. Och att det ska komma in folk i mitt hem. Så jag kan liksom inte ens tänka på vad jag ska göra. Så då sa han, nej men då får vi fixa en inspelningsplats istället. Det är klart.
Mm.
Så det var uppenbarligen en grej att släppa in folk i mitt hem med en kamera. Det har jag svårt för.
Men jag menar, där 2012 så fick jag känslan av så här, ja men du ville typ inte ens nämna vad dina barn och din fru hette liksom.
Jo, men det kan jag göra, men de har ju valt att inte vara i offentligheten. Jag måste ju respektera det. Jag kan ju liksom inte bara använda dem som bränsle.
Nej,
det gör jag inte.
Men båda dina barn har ju gått i dina fotspår. Nu är ju de liksom namn i sig, väl?
Ja, det är de ju. De har väl gjort lite olika grejer och sådär. Men det är deras val.
Mm. Är det kul att de har gjort det?
Ja, men de är ju... Ja, ja, gud, jag supportar allt. Mm. Men jag är också så här hård att det är egna meriter som gäller. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Du gör 4 gig på Norra Brunn i veckan i skrivande stund.
Ja.
Hur mår din stand-up?
Min stand-up är... Ja, men nu är jag nere. Jag har haft... Det är just, jag la ju av. När var det? Det var innan pandemin. För jag gjorde min sista turné. Var jag tvungen att avbryta. Jag minns att jag stod i Kalmar. Körde. Jag är som ett urverk på scenen. Och för första gången i mitt liv så började jag vackla. Det var som att jag stod på en is och började spricka. Så texten liksom gled isär. Jag kan inte ge någon bättre bild. Så jag hade liksom svårt att... Vänta nu, vad sa jag? Inte att jag tappade texten, utan mer att de gled isär. Jag tappade liksom tråden. Och jätteläskigt. Jag var helt utmattad. Och sen skulle jag köra i Jönköping, och så vet jag att Emma Bukt skulle komma och kolla. Jag satt i receptionen på Vox Hotel. Och då var det, tror jag, en halvtimme innan jag skulle stå på scen. Jag satt fortfarande bara och grät. För jag var så trött. Och så kommer hon så här, och så här, men du kan ju åka hem också. Så bara, vadå, kan jag väl inte göra? Jo, kan du väl. Bara sätta på tåget. Ja, men publiken. De vill inte se det här. Så 10 minuter senare satt jag på tåg i Stockholm och ställde in. Och sen la jag ner, tog en lång paus. Och sen kom pandemin. Så det blev ingenting heller. Och då tänkte jag, nu har jag lagt av. Men så saknade jag det där. Det är ändå ett forum för en komiker att hålla på. Även om man liksom inte så här, jag ska satsa på att bli någon Bill Burr. Utan det är ju att hålla instrumentet varmt. Så jag började igen. Så tänkte jag ska sätta igång. Och så fick jag covid. Och så rök mina datum. Och så kom sommaren. Så nu har jag satt igång igen. Så jag har ju inte riktigt material. Och det är ju svårt. Jag har lite. Men det är också... det första man måste tänka så här, var står jag? Och vad är det jag tänker på? Vad är det som stör mig på riktigt? Inte hittar på stör, utan vad är det jag går och vissa saker tänker man, ja men det där kan man inte prata om på det sättet. Så här, då måste man fundera på hur ska man vinkla det? Och det tar lite tid, så där står jag.
Okay. Mm.
Men det finns inget annat sätt att komma framåt än att gigga. Så... Och jag kan göra ett bra sätt nu, det är inga problem. Jag har ganska många bra grejer. Jag kan också lyfta loss vissa delar som är bara något skämt i något gammalt. Och så bygger jag något nytt runt det. Det har jag gjort många gånger. Mm. Det tror jag många komiker gör. Att man har en, i den där långa roliga som jag nu har bränt sönder, så är det ju en grej som fortfarande som jag älskar. Bara tar jag ut den så kanske jag sätter någon annan person i den och att jag gör om den. Mm.
Men du, det här i Kalmar när texten glider isär för dig, det låter ju som klassisk utbrändhet.
Ja, det var en klassisk utbrändhet. Jag gick in i väggen helt enkelt. Och det var vinter, jag var ensam. Kalmar var becksvart. Jag bodde i en hotell där det var mörkt bara. Det var i vattnet, så det var svart utanför fönstren. Satt 3 ryssar i receptionen och drack sprit. Det var så jävla deppigt och det regnade. Och jag drog min rullväska. Då hade jag ju kört många gig innan själv. Man får passa sig, det går inte att köra för mycket. Jag hade bokat på för många gig. Jättetacksam över att Emma sa det hon sa. Det var som befrielse att få åka hem. Mm. För det är också att det blev en paus, så det kunde ha blivit så att jag typ inte körde mer. Och det är också skrämmande efteråt. Så här, men gud, man får inte köra så att man inte vill hålla på längre.
Det var väl ändå, alltså du var ute på någon slags, ni kallade det för tryout turné typ.
Ja, det blev så. Det är nämligen så, hur ska jag börja prata om det här då? Jo, men det är, jag skrev den föreställningen om att livet, nu går jag in i en ny fas, nu blir livet så här. Och sen så skrev jag allt material och gjorde det. Och sen när jag väl ska börja spela så händer saker i mitt liv som gör att allt jag säger stämmer inte.
Okay.
Men det är saker jag inte kan prata om. Och då kände jag bara, jag kan liksom inte. Ja, och då fick jag ju hålla på och lappa om det där för att inte liksom stå och ljuga. För det kan jag inte göra, utan det måste ändå vara sant. Men jag måste göra om så mycket. Och då tyckte jag inte att det var fair att jag ska bli granskad. För jag vill inte ha en recension varje dag som säger att och så vet jag, ja jag vet, men jag har saker i mitt liv som gör att det blir det om man är recensent, men publiken skrattar i läppen av sig, vilket är det enda som räknas. Och då tänkte jag att om de skriver varje dag, nu ska jag säga att det var många som skrev och jag fick jättefina recensioner, jag fick någon 5 sådär, men jag fick också någon sur. Och då tänkte jag, nej, jag ska inte ha det. Jag ska ha roligt på scen och jag ska använda liksom skratten och glädjen och få en positiv vinst. Så jag tog bort, jag sa liksom, jag vet inte, det är en tryout och inga recensenter bjuds in. Och då får de inga biljetter gratis, kommer de inte. Mm. Så enkelt är det. De vill inte betala en krona för att gå och jobba. Så då blev det så. Det var ett sätt för mig att kunna liksom överleva. För det var tufft. Mm. Man ska inte göra så att man ska sitta och gissa hur livet ska bli. Det var en lärdom jag drog. Utan vänta till saker och ting har skett och sen skriver du.
Okay.
Men, och det var kanske också det som gjorde att jag brände ut mig. Att jag kämpade med att göra om föreställningen under liksom, turnén. Mm. Och jag vill verkligen säga att det var inte så att jag stod och körde för tysta salonger, utan det var ju skratt precis hela tiden. Det är ingen som märker. Men för mig är det en jättestor skillnad. Mm. Och om man går emot det i långa loppet så blir man tråkig. Mm. Så det där, det...
Men hur liksom, alltså...
Men jag fick liksom, det var väl någon, vad är han i DN, skrev liksom att jag var fraktfull mot publiken. Han fick inte komma gratis, så han skriver då en diss av mig som min attityd mot publiken. Jag tänkte så här, gud, den här människan har ju fan ingen koll alls vad han skriver om. Mm. Det är helt andra saker som gör att han inte är inbjuden att recensera. Men han kan ju recensera om han vill. Det är bara gå dit, köpa en biljett och sätta sig. Mm. Ja, och då blev jag faktiskt lite irriterad. Jag tänkte, vad fan det där är... Du är sur för att du inte blev inbjuden. Och så skriver du liksom en icke-artikel. För det var verkligen så här... Jag undrar om någon begrep vad han pratade om. Det var väldigt internt. Mm. Men ja, apropå att få en dålig respons... Mm. Så där får man bara ta, tänker jag, så får jag gå vidare. Jag vet ju anledningen själv.
Ja, det verkar gå så där, Johan.
Alltså, gå vidare.
Eftersom du typ minns ordagrant vad
han skrev. Jag minns alla oförrätter. Alla dåliga recensioners formuleringar minns jag. Jag minns min absolut första recension, tror jag.
Okej.
Endast Johan Rheborg står för de svagare inslagen. Jag tror att det finns ingen artist i världen som inte minns
sågningarna.
Nej,
okej. Okay. Men så kan det vara. Mm. Det finns ju också en...
Ja, men det som gör att jag kanske minns och brinner för här, det är att han har fel. Mm. Det finns en tydlig anledning. Jag är inte nojig i största allmänhet. Jag är inte ängslig, utan jag genomgår en kris som jag inte såg komma. Ja. Mm. Och vad ska jag göra? Sluta jobba? Nej.
Men du, när du sätter dig på tåget och åker hem från Jönköping, liksom, vad händer? Bäddar du ner i en månad?
Jag minns faktiskt inte vad jag gjorde. Jag har ingen aning. Jag vet inte. Jag minns att jag gick på tåget och sen så... men jag bokade av gig. Det gjorde jag. Det är slitigt att turnera. Det är inte bara kul, även om det är fantastiskt, och det tänker jag ofta på när jag, framförallt när jag har sålt ut UKK i Uppsala, att jag går in innan och tänker, jag har sålt alla stolar här. Mm. Hatten av Johan, och så går jag bakom. det är inte så lätt.
Nej. Men gör det här liksom, okej, nu vet jag ju att du kan Ove-föreställningen utan och innan liksom, så att på ett sätt och vis kanske det är mjukare förutsättningar för dig, men drar du dig för att boka på en turné?
Nej, nu håller jag ju på med stand-upen igen ju.
Okej, och du ska ut på vägarna med den?
Nej, det har jag faktiskt inte riktigt planerat in. Får jag ihop en bra timma plus, absolut. Men stand-up är jättebra. Det är väldigt bra om man tar företagsjobb. Så kan man plocka och skriva lite nytt för dem. Och sen så plockar min stand-up och så har jag en halvtimme. Alltså får man skriva nytt material varje gång man ska göra ett företagsgig till exempel. Det går ju inte. Så stand-up kan man ju använda i många sammanhang. Inte bara göra en turné eller en special som folk gör. Nice. Jag har ju liksom aldrig filmat in min stand-up. Jag tycker inte att det är så kul att titta på stand-up på tv. Jag har sett lite av Bill Burr på Netflix och Chappelle och sådär. Men det är oslagbart att sitta i ett rum och se stand-up och uppleva den live. Mm. Så det blir inga specials i alla fall.
Okej. Okay. Aldrig?
Man ska aldrig säga aldrig, men jag har absolut inga planer på det. Jag är inte jättetänd. Jag har försökt spela in det jag gjort, men jag tänkte det här ska inte visas.
Nej. Men spelar du in det på telefonen fortfarande?
Ja. Mm. Jag spelar in varenda gig och lyssnar på i efterhand. Mm. Man kan komma på grejer i stunden som är roliga.
Mm. Verkligen. Men du, vad jag inte visste innan jag drog igång med researchfasen för det här var hur ovälkommen du en gång kände dig i stand-up-världen. Ja. Att du tyckte att det var tufft.
Ja, det var väldigt skakigt i början och tydligen otroligt provocerande. Jag fattade aldrig det förrän jag har varit knivhuggen i ryggen. Liksom. Men jag har inte glömt det, kan jag säga. Det finns vissa jag inte jobbar med.
Mm.
Många av dem har också blommat ut i andra sammanhang och uppfattas som mindre sköna av den allmänna befolkningen. Så jag säger inte mer än så. Okay. Så de har någonstans levt upp till den känsla jag fick av dem.
Går igenom alla
komiker? Ja, jag förstår att du gör det, men det en del vet du kanske inte vilka det är. Men, ja, det var väldigt konstigt, för jag har aldrig varit med om det förut, att man liksom bemöts så på det sättet. Och en del av dem, ska jag säga, är inte kvar i branschen heller. Det är ju ganska vanligt däremot. Att de har haft väldigt mycket fokus på andra människor och inte mycket på sig själv. Jag var lite oförberedd på det bara. Men jag fick ju många vänner ganska omedelbart, så att det funkar i alla fall. Men det ligger faktiskt kvar än idag. Mm. Så kollar jag alltid vem jag kör med. Och är det någon så kommer jag inte.
Nej. Det som, alltså nu kanske lyssnarna inte fattar ett piss, men det som hände var att du kände dig, alltså du blev faktiskt baktalad av kollegor då, inom citationstecken.
Baktalad? Jag satt med människor och vi satt och tjabbade bakom scenen, så går de och skriver på internet, vilket as är, att man borde slå sönder mina ben så att jag inte kan stå upp. Mm. Alltså det, jag bara, vad fan är det här för jävla idiot? Mm. Och då hade de upplevt att jag inte hälsade på dem. Men det var så här sjuka grejer. Att jag liksom, nej, jag hälsade, men jag var nog ganska nervös. Jag skulle upp på scenen. Så här, jag är ju fokuserad på det jag ska göra. Inte på att vara social, men var absolut inte otrevlig. Och jag hälsade. Jag har alltid varit väldigt artig. Ja, men det var, och det var inte en gång, utan det var flera. Jag har aldrig varit med om något liknande, någonsin faktiskt.
Det ska ju vara ett vänligt, alltså jag tyckte ju när jag började med stand-up att det var ett så jävla vänligt gäng som satt där på Big Ben eller i köket på Norra Brunn.
Ja, det här var varken på Norra Brunn, några kanske, men framförallt var det ju, det var på klubbar som inte finns längre. Mm. Det var inte ens på Big Ben, där har jag kört flera gånger och där har jag aldrig blivit dåligt behandlad. Mm. Även om det är gratis så sitter en och annan öl Jocke och dra bira liksom och så här. Det kan vara rätt speciell stämning där. Jag har aldrig varit med om att det har varit att jag blivit illa behandlad där. Mm.
Men idag då? Nu är du välkommen och omhuldad.
Nej. Jag vet inte.
Känner du dig som en outsider?
Nej. Ja, det gör jag väl. Men det är ju, ja, det är, nej, outsider. Nej, det kan jag inte säga att jag känner mig som. Men jag känner mig, jag är liksom aldrig cool. Så här, ja, det här är baggis. Alltså det finns inte. Om jag känner så, då lägger jag nog av, tror jag. Jag konstaterade senast, var det förra veckan jag körde, att fan, jag är fortfarande nervös. Mm. Jag är mer nervös för att gå upp på Norra Brunn än för att spela in en film. Mm. Då är jag aldrig nervös, för då finns det liksom tid att göra om och reflektera. Norra Brunn, det är som att man kastas ut i elden. Det är fortfarande mer nervöst. Men också rätt kul, för man känns som att man lever. Mm. Och det är ju lite brutalt, för det går liksom inte att komma in där och tänka att jag ska softa. Utan är du inte rolig så skrattar ingen. Mm. Ja, det är ju en klyscha liksom, att det går i en minut max. Men det stämmer också, det är så. Och är jag inte, så fort jag inte är rolig, eller om jag kör material och så vet jag att det här är roligt och nu kommer jag till det här, ska prova, så bara dör. Det är som att de känner, nu är Johan osäker. Mm. Och så blir de osäkra. Det är som att man, publiken speglas. Så länge man är, och då har jag ju alltid några så här safe skämt som jag drar. När jag då har testat en ny grej som inte flyger. För det gör jag ju aldrig första gången. Det är sällan i alla fall. Som det liksom sitter direkt. Det har hänt någon gång, men väldigt sällan. Man får jobba om dem. Men, och då blir det alltid tyst. Men det gör mig noll nervös. För jag har skämt, jag kan vända det där. Och så kan jag vända genom att bara, ja, men jag tror jag sa sist, jag kör något nytt. Ja, ni får väl ge mig det här. Jag skrev det eftermiddags. Mm. Nu vet vi. Ja. Och så skrattar de läppen av sig. För det är precis, de är osäkra. Så bara man någonstans erkänner situationen så får man ett skratt av det också. Mm. Och sen har jag några andra som jag har i bakfickan som jag kan dra för att få liksom
Plocka upp det
och bara radera. Och så bara kör jag på igen. Mm.
Men är det kul?
Ja, det är ju skitroligt. Ja. Ja, det går inte att hålla på med det här om man inte tycker att det är kul. Det är ju alldeles för nervöst och slitet. Men det är... men jag har gått ut från så här märkliga gig och varit helt så här high efteråt. Jag kommer ihåg att jag hade någon företagsgig en gång som var en söndag förmiddag i någon aula. för ett företag. Och när jag kommer dit så funkar inte micken. Det finns inget ljus utan det är liksom fönster öppna. Mm. Och jag bara så här, fan ska jag kunna få igång dem utan liksom förstärkning av ljudet? Och då bara bytte jag. Då tänkte jag så här, jag börjar helt så här seamless. Som att man inte vet att jag har satt igång. Så jag bara säger, vad kul att vara här, det är fel på micken. Så här, men det är... Och sen bara gled jag in i materialet väldigt, väldigt försiktigt. Så fick jag lite skratt och så gick jag på det. Så liksom pumpade jag upp dem. Till slut hade jag liksom storm där inne. Och då gick jag ut från det giget, kommer jag ihåg, så tänkte jag så här, jag är Stålman. Jag är fan Stålman. Det här var inte lätt, det jag gjorde. Mm. Så det kan man känna att, fan, det här var ju... Det krävs några flygtimmar för att man ska liksom fixa en sån där grej.
Men är det mer, alltså är belöningen större än om du kliver av och har gjort liksom något, en föreställning, en pjäs eller?
Nej, det är samma kanske. Jag vet inte. Det är ju lite läskigt att köra själv. För jag tänker hela tiden på att jag har ett ansvar. Det är folk som har betalat, det är folk som sitter, om det är min egen turné till exempel. Jag har bokat av hela teatern. Det här är eventet ikväll. Så jag känner ju ett jätteansvar att någonstans leverera. Jag känner inte att de har köpt biljetten. Så nu är det bara bluddra. Sen kan jag åka. Utan jag känner att jag har ett ansvar. Jag sitter och funderar på vad det är som är en kick. Då för att det är jobbigt att göra. Det är jobbigt att skriva. Det är rätt tufft att turnera själv. Jag tror att det är när man står där och kör och det sitter och man får sån här pisk-snatch-skratt som jag kallar det för. Det blir som en sån. Ja, det är ju en kick liksom. Mm. Det kan jag inte säga något annat om. Likadant man spelar komediteater och det sitter. Så det är ju häftigt. Mm. Det är sån här rockstjärna jag kan bli.
Ja.
Ja, det är det.
Ja, fan. Jag saknar det. Det är så svårt att skriva för mig bara. Jag kom aldrig på det. Liksom.
Stand-up?
Ja. Hade för lite sentid, tror jag.
Ja, och det ska bli intressant nu när jag kör varenda dag den här veckan. För att jag kan inte hålla på att tänka att jag ska pika en gång och sen gå. Utan jag måste liksom... Men jag tycker då när man kör, då helt plötsligt fastnar man i något. Och tänker man, det här ligger... Det är uppenbarligen något som jag återkommer till. Mm. Och vissa saker är ju svårt att prata om idag. Jag tror det är otroligt viktigt att hela tiden tänka på liksom, i vilken kontext framför jag det jag säger. Och det är ju så här, man får inte skämta om något så här. Men jo, man kan skämta om det mesta. Men man måste också få med sig folk. Det är inte liksom, världen ska inte rättas efter en komiker. Utan komikern ska rättas efter världen. Jag kommer ihåg att det var en amerikansk komiker, det kanske jag har berättat. Nej, det kan inte vara 10 år sedan. Nej, det var inte 10 år sedan. Men det var en amerikansk komiker som skulle köra på Kina-teatern. Okay. Mm. Han ville komma hit köra några minuter för jag var headline. Ja, fan, det är toppen.
Han ville komma till Norra Brunn.
Norra Brunn och köra bara en 10 minuter, en kvart. Absolut. Jag släpper upp det. Ja, det är jätteroligt ju. Och så kom han dit och körde. Liksom, han bombade. Och det var en stor komiker. Han körde bara... Han pratade om, women are like hoes, you know. They're hoes. Han pratade om hoes hela tiden. Och det var bara dödstyst. Mm. Och jag tänkte, fan slarvig han är. Han har inte gjort sin läxa, liksom. Han möjligtvis kan stå i New York någonstans och prata om på det sättet. Eller att det är var han nu kom ifrån. Men i Sverige så kallar vi inte tjej för hore, liksom. Mm. Och då får man inga skratt. Han bombar ju hårt. Och jag tänkte, fan slarvig han är som liksom inte läser på. Jag kan inte åka utomlands om jag nu skulle göra det. Och köra stand-up och förutsätta att de har samma liksom,
referenser
som vi har. Det måste man ändå skaffa sig lite kunskap om. Mm. Jag vet inte. Sen gick det väl säkert jättebra på Kina, för det var väl hans fans då. Så då har de köpt det där. Men det är Norra Brunn-bomban. Och då tänkte jag att det var... Det går att dra den typen av skämt. Men han får uttrycka sig på ett annat sätt. Eller... Det finns ju massor av tekniker för att liksom köra sådana typer av skämt likadant. Fast man liksom... bakar in det genom att jag kan inte förklara, men det finns ju jag tycker inte att man har någon rätt att liksom skämta om allt. Så tänker jag att de har liksom, attityden är, jo, ni skapar snäva ramar. Ja, och så är det. Deal with it, känner jag bara. Mm. Gnäll inte. Jag tycker det är lite gnälligt.
Men du, om du måste bottna i ditt material, vad är det liksom, vad går igång på mest att
ja, men jag har, det måste nästan handla om mig hela tiden. Mm. Och jag tror att det har att göra med att jag kunde liksom inte gå in och prata om hur andra är. Det blir liksom lite äckligt i min, när jag kommer in liksom som etablerad komiker och börjar dissa folk. Mm. Det är liksom oskönt, men jag kan ju alltid dissa mig själv. Jag tänker att det finns mycket igenkänning i mitt sätt att bete mig och mina nojor och sådär. Och så har jag märkt att publiken någonstans hör och känner att den här storyn, som är helt absurd och som jag också har förvrängt, förvridit och lagt till överdrivet, men någonstans är sann. Det är som att de känner det. Och om jag kör en story som är helt fabulerad, så funkar det inte lika bra. Mm. Så det måste påverka mig, tror jag, när jag säljer ut det, att liksom, det här har jag upplevt. Det jag beskriver är inte en objektiv sanning, utan det är min subjektiva förvrängda upplevelse av situationen. Men,
för att svara på frågan.
Som var?
Vad går du igång på just nu? Vad vill du skämta om?
Förlåt. Mm. Ja, men det är det jag inte vet, säger jag ju. Jag vet ju inte det. Jag måste ju köra och lyssna på mig själv och försöka ta reda på vad det är som jag går omkring och funderar på.
Mm. Men i förra veckan när du inte fick skratt då?
Ja, men jag fick skratt förra veckan. Det var bara ett skämt. Mm. Men det var för att det var dåligt konstruerat. Och så var det en premiss kanske som inte flög. Jag kommer inte ihåg vad det var nu. Jag provar ju alltid minst en grej varje gång. Mm. Ja, men jag har, ibland har man en premiss som kanske är otydlig. Mm. Ja, då får man fundera lite på hur den ska... Eller att den är inte tillräckligt stark. Eller att den inte är... Jag har någon grej som jag försöker få till, och det är att jag har liksom avslöjat hur Tom Cruise spelar.
Okay.
Han har en grej han gör, och det är så här... Han rycker till så här. Och det gör han i Mission Impossible, han gör i Top Gun. Och det gör han sitter på en hoj och så är det någon som säger något. Så gör han sån där, det betyder, jag har hört den där repliken, jag processar den, det är lite svårt här, men... Och grejen är att den funkar, och den kan betyda lite vad som helst, men han gör det i varenda film, och det har jag försökt sälja in, och det är inget som, det är så jävla subtilt. Men jag vet att jag har en poäng, jag har liksom hittat hans trick. Mm. Hans lilla snedryckning och... men den är svårsåld. För den, folk har inte riktigt så här, va? Den kanske inte lämpar sig som stand-up.
Mm. Jag såg för övrigt om Jerry Maguire häromdagen. Med något barn. Håller fortfarande, kan jag säga.
Bra film.
Otroligt. Du... Sist vi såg så pratade vi ganska mycket om foto, och nu verkar du ju ha gått in på ett riktigt tungt missbruk. Börja jobba 16 mm film och...
Ja, men det har jag gjort länge.
Alltså,
ja, okay. Det är det att jag börjar framkalla film hemma i badrummet. Jag är ju helt sjuk i huvudet faktiskt.
Okej.
Okay. Ja, jag har väldigt stort behov av att liksom pyssla med något när jag är ledig. Jag spelar piano, jag håller på att redigera bilder, och sen håller jag på att framkalla film. Mm. Det är ett sätt att koppla av.
Men det här med filmen, vad gör du med den?
Jag får ofta den frågan. Vad gör du med alla bilder? Vad gör du med film? Vad, måste man göra något? Jag förstår inte. Det är som att varje gång man gör någonting så måste man ha ett tydligt projekt. Annars kan man inte göra det. Man måste ju hålla på med något för att upptäcka.
Ja, okay.
Jag vet inte vad det ska leda till. Nej.
Men du har en jävla massa 16 mm film med olika landskap och grejer, eller?
Ja, men det är inte att jag är fascinerad av film.
Mm.
Jag tycker det är häftigt. Och nu mer än någonsin. Det rör sig någon jävla remsa här inne.
Mm.
Och så blir det film. Det här är någonting som jag började med när jag var barn. Och det har liksom inte gått ur mig. Nu har jag mer pengar, så nu har jag råd med en 16 mm kamera.
Mm. Var det Super 8 på den tiden?
Ja, det var det. Mm. Och så fick man ju då klippa i originalet, så det var ju tejpskarvar och skit. Nu kan man ju klippa i datorn och få in det. Mm. Ja, nej, men det är... Ja. Skulle man ta bort alla de här grejerna jag håller på med, då skulle jag bli olycklig, tror jag.
Mm.
Jag har inget svar på vad gör du med alla grejer. Jag har ju, jag brukar säga, ja, men jag har givit ut en fotobok och jag har haft två utställningar. Du brukar tysta folk lite grann, men det var ju inte det som var avsikten när jag började. Det var ju för att jag skulle liksom utveckla mitt bildsinne, kan jag säga.
Mm.
Framförallt fotograferingen var det. Att jag tyckte jag hade dålig fantasi när jag regisserade, när det gäller bilder. Jag var liksom, jag såg alltid den sämsta lösningen hela tiden. Så pratade jag med fotograf, så, ja, så där kan man göra det bättre. Så tänkte jag, jag måste bättra på genom att börja plåta och se saker i bild. Och nu har jag ju förändrat mitt bildseende ganska mycket faktiskt. Jag har blivit liksom mycket bättre på det. Och också liksom förstå bildens kraft. När jag ser något på gatan som utspelar sig som är liksom häftigt. Att se det i kontext. Och så tänker jag, när jag står på en scen så står jag ju i en bild. Jag står i en bild, jag rör mig i en bild. Om jag bara, inte bara tänker på vad jag ska säga och att jag ska vara rolig eller så. Utan tänker på i vilken kontext står det. Hur ser det ut? Hur mycket kan jag lita på det visuella? Om jag kan det lite mer så kan jag göra ännu bättre ifrån mig. Och så kan jag också lära mig att vara tyst och ändå lira. Så det finns massor av anledningar till att säga, vad ska du ha det till? För att bli bättre på det jag gör, är svaret.
Du, vi har varit lite inne på det. Mår du bra?
Hur menar du?
Mår du bra bara? Det är en så svår fråga.
Ja, det är det ju.
Den kommer jättemycket för sent. Jag brukar alltid börja med den, men nu avslutar jag med den istället.
Hur mår du? Ja, just nu är det okej här, men... Ja, vilken jävla fråga. Ja, men jag mår väl bra. Hur mår du? Wow.
Nej, jag sa inte det. Jag sa, mår du bra?
Jag mår allt möjligt samtidigt.
Mm.
Jag mår bra, jag mår dåligt, jag är nervös, jag är lugn, allt samtidigt.
Vad har du att se fram emot?
Bra där. Ja, men jag har, ja, men nu har ju sommaren precis. Jag gillar ju sommaren.
Mm.
Det är det jag ser fram emot.
Nu är du riktigt kontroversiell.
Nej, det är jag verkligen inte, men alltså jag räknar ju somrar. Hur många har jag kvar? Och är det värt att göra det här projektet en sommar? Ska jag vika en, vad det nu är, 20 i bästa fall, som jag har kvar? Ska jag liksom lägga en sommar på det här projektet? Så har jag börjat tänka. Ska jag ta bort en sommar? För det måste det vara jävligt bra.
Du kommer inte gå i pension, låter det som.
Nej. Det gör man väl inte om man är skådespelare. Gör man det? En del gör det, men inte många, va? Jag tror att det är svårt.
Jag tycker inte man ska göra det ifall man har kul på jobbet.
Nej, min pappa, den dagen han la av att jobba så dog han. Det ligger någonting i det där med att hålla, är man en person som gillar att hålla på och är så här självgående, så tror jag att det är svårt att liksom, så här, vad ska jag göra då? Jag älskar ju det jag gör. Det jag gör, det är min golf.
Mm.
Jag spelar teater och stand-up och hålla på. Det är golf för mig. Om man nu tänker så här vanlig pensionärssyssla. Jag tycker att det jag gör är roligt. Jag ska inte göra det jag tycker är kul.
Jag tycker du ska fortsätta med det du tycker är kul. Det är dags för succémomentet. Frågor du garanterat inte fått förut.
Ja, spännande.
Min bonusgrabb ställde den här frågan igår. Jag passar vidare den. Vilket ord tror du är vanligast? Hej eller nej?
Nej.
Det är ju det.
Ja, det måste det vara.
Sorgligt, va?
Ja, det är väldigt sorgligt.
Ja. Och för dig då? Vad säger du oftast?
Jag är en sån där som inte säger någonting.
Okej.
Okay. Ja, jag har förstått att jag tror att jag pratar mycket under ett möte. Men jag gör inte det, utan det är bara i mitt huvud jag pratar. Och grejen är den att jag får frågan, du verkar oerhört tveksam. Och det är så här, nej. För du sa, det första du sa, så sa du en idé. Den håller jag på att bearbeta. Jag har redan satt igång i huvudet. Mm. Och då är mitt sätt att tänka, kan jag göra någonting av det här? Det är att liksom vända på den så här. Så under mötet pratar de och jag sitter bara tyst. Då sitter jag och tänker.
Mm.
Och så tänker jag, nej, jag tänker. Och då kan jag vara jättepositiv, fast jag framstår som att jag är negativ. Så... jag säger alltid ja. Väldigt sällan säger jag bara absolut inte. Men det kan bli ett nej. Men jag måste ändå ge varje uppslag en tanke. Kan det bli något?
Mm.
Och i så fall hur?
När på mobilbatteriet börjar du känna dig otrygg?
Så fort den är på 80% då går jag över på strömspar.
Ja.
Och använder jag VPN, då har jag ju liksom en tredjedel av batteritiden. Så då bara sugs det ju ur direkt.
Vad använder du det till?
På wifi, så här offentliga wifi. Och,
de ska fan inte veta vad du håller på med.
Nej, jag läste någon sån här Edward Snowden för länge sedan. Han tipsade att det skulle vara VPN och det skulle vara LastPass och så köra alla password i. Han hade några, och alltid surfa på DuckDuckGo. Så då tänkte jag, han vet ju lite om det där, så då kör jag det.
Okej, okej.
Okay. Jag tror att man ska vara lite försiktig. Det är klart, det finns ju inga hemligheter här, men det där med... Det är lätt att liksom glömma bort det. Det går att göra mycket med det här, har jag förstått.
Jag har 213 lösenord i min telefon som telefonen tycker är otroligt otrygga.
Ja, det har jag också. Jag får massa varningar. Ja. Du bör se över. Jag tänker att det finns inte en chans. Jag har ju 100 olika
passwords. Exakt, exakt. Går det att ha ryggsäck?
Ja.
Ja. Det tycker jag. Du har ingen ryggsäck idag?
Nej, inte idag, men jag har. Ja. Jag har kameragrejerna i ryggen. Så jag tror en rygga också.
Jag vet.
Man bär den oftast på en axel däremot. Mm. Man går inte runt med den helt på ryggen. Då ser man ut som en liksom sån här, som ska placera en bomb.
Det är ju det jag gör tyvärr.
Okej, okay. Jag går med den på en axel. Då är det som att jag är inte militant fundamentalist.
Nej, jag skulle inte ta dig för det ändå tror jag. Men du, jag är så jävla glad att du kom tillbaka.
Ja, vad kul att få komma hit.
Tack ska du ha.
Tack ska du ha.
Och som en händelse har ju då en man som heter Ove turnépremiär i veckan som det här avsnittet går ut. Sök på DuckDuckGo och du ska finna. Producent var briljanta Ninni Westin. Charmanta Acast ger ut Värvet som leds av mig, Kristoffer Mankemang Triumf. Om en vecka kommer det bland annat att låta så här i podden.
Jag älskar när du tar ut mig. Jag älskar när du överraskar mig, ger mig guldnaglar. Och jag har aldrig haft det när jag gör köttbullar innan. Det är du som har satt fart på mig. Jag älskar när du gör frasa till det och jag blir lite hallå god dag så här och får lite såna. Ja, skulle du sluta med det, vet du vad? Då skulle jag kunna lägga mig ner och bara dö av tristess.
Ja visst, är det äntligen dags för Marianne Mörk. Vi hörs då om inte för. Stort tack för idag. Hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!